Hej och välkomna till Arsenal Göteborgs podcast. En podcast av Arsenal-fans till Arsenal-fans. Där det är känslorna som styr. Filip, vi får nog öva på det här introt. Men du gick ju bet på den förra veckan också, så att det inte är mer än rätt att jag också går bet. Med mig idag återigen mannen, myten, legenden, före detta programledaren Tobias Johannesson. Välkommen tillbaka.
Tack så mycket.
Hur är läget?
Läget är, du ringer på en söndag, så jag kan uttrycka det som att jag är lite trött och förkyld. Eller som familjen Wahlgren har sagt, jag är ledsen idag.
Ja, okej. Okay. Ja, men det är ungefär som man skulle kunna beskriva Arsenal. De är ungefär som ett söndag, trötta, förkylda.
Inte riktigt där.
Du är inte riktigt så dålig, alltså, det var tur det. Jag har varit orolig.
Det är en dag imorgon med, som man brukar säga. Det är, ja. Arsenal kommer hitta nya sätt att göra mig besviken på. Så det är skönt i alla fall.
Ja. Man kan, svårt att inte bli mer besviken än när man läser att David Orr, det första man läser på söndag morgon är att David Orrenstein går ut och säger att klubben och styrelsen har 100% förtroende för Unai Emery. Och att det finns inga planer och inget prat med någon annan tränarkandidat. Tack för den.
Alltså, så sött är väl vad det är. Och jag förstår att man har gjort en investering i han och kanske inte i första taget bara skickar bort han. Men på något sätt är det ju han som är ytterst ansvarig för det som presteras på planen. Och sett i denna säsongen så är det ju undermåligt ärligt. Blygsamt att beskriva vad, alltså hur det ser ut. Igår var det rent ut sagt illa. Jag känner inte igen den klubben jag kollar liksom. När jag kollar på Arsenal så känner jag inte igen dem. Jag vet inte vad det är som har hänt liksom.
Nej, vi lär väl komma in på det också ännu mer, tyvärr. Men
ska vi prata om detta ett tag?
Jag måste ju, för att rätas med Filip, till och med, men även Filip förra veckan när det var dystert började, han har lärt sig av dig Tobias, han ville prata väder och inget är ju mer spännande än du som bor. Så är det nordligaste samhället i världen, hur ser snörapporten ut på Svalbard? Vi får ha något positivt i podcasten.
Något som är positivt, ja, vi är inne i dark season så att det är, solen går inte upp, det är mörkt 24 timmar om dygnet nu. Det är cirka, vad fan var det idag? -8 grader typ. Och lite snöfall. Men det är ju becksvart hela dagen. Så jag vet inte hur positivt det var, men så är det. Norrsken, det är positivt. Så det finns.
Så vill man se norrsken så åker man upp och hälsa på Tobias.
Jag rekommenderar att det väl egentligen när man åker till Tromsö, men ja. Folk är varmt välkomna upp hit också. Filip har ju faktiskt varit och satt på mig. Så han vet vad jag talar om.
Precis.
Nej, men det är, ja, så det är väl läget på Svalbard lite. Det är kallt.
Jag har inte riktigt kommit hit än. Jag är inte riktigt lika duktig som Filip.
Ingen med duktighet att göra, men ja, så är det. Leva life.
Precis. Vet inte vad som känns mest dystert, att komma till ett kolsvart Svalbard eller att veta att man ska åka till London om 2 veckor och se Arsenal.
Du får ändå vara glad för att se dem. Denna säsongen kommer jag tyvärr, jag tror inte jag kommer åka över denna säsongen dessvärre. På grund av logistik.
Jag tror jag kommer att anamma ditt talesätt. Vi har i alla fall varandra, så att jag ser ju fram emot att träffa mina vänner i London. Jag ser ju inte så mycket fram emot att se Arsenal faktiskt.
Ja, men man har gått ifrån att ny säsong, allt det här, Men det känns som den här processen av att vi inte är med har liksom gått för fort den här säsongen. Från att okej, det här kan faktiskt bli något bra liksom. Vi har bra spelare, materialet finns liksom. Till att folk orkar inte bry sig längre liksom.
Ja, innan vi dyker in i matcherna så tror jag man kan summera det ganska bra att när vi gick in i förra landslagsuppehållet i oktober, nu är det landslagsuppehåll igen, då låg vi 1 poäng före Leicester. Nu ligger vi 9 poäng bakom Leicester. Ja, det summerar ganska bra hur fort det har gått utför. Och det är alltså i november.
Att vinna matcher. Vi kan inte vinna.
Nej.
Det känns som att jag, det är någon hjärnspöke eller någonting, men vi har det tufft så rent spelmässigt.
Det är inte mycket som är positivt nu. Det var som
Nej,
någon,
ja.
nej med Arsenal, det var som någon skrev det. Wenger brukade ha oss ute ur ligaracet i december. Unai Emery har lyckats få oss ur topp 4-racet i november.
Ja, det är ju någon form av rekord känns det som.
Ja, det är ju, jag vet inte om du har läst det, men det här är ju Arsenals sämsta start på 37 år.
Oj. Ja, det är ju ett
Det är
form
inte
av rekord
vackert.
då. Nej, det är inte vackert.
Jag vet inte riktigt var vi ska börja. Men jag kan börja med, jag vet inte om du har sett den här statistiken, men vi börjar på det dystra temat. Det här var Emerys 50:e match igår i Premier League. Och så har man jämfört med Wengers sista 50 matcher. Och vissa saker sticker inte ut så mycket. Wenger hade 27 vinster på sina 50. Unai Emery 25. 16-13 förluster. Poäng 88-87. Men om man scrollar ner lite i statistiken och kollar så har Unai Emery gjort färre mål, släppt in mer mål. Eller Unai Emerys Arsenal har haft mindre clean sheets, 10 mot 18, så det är ganska mycket.
Det är noterbart.
Skott har gått ner från under Wengers sista matcher från 764 till 617. Det är mindre chances created. Och den som sticker ut allra mest för mig tror jag är shots faced. Under Wengers sista matcher så fick vi 576 skott mot oss och under Unai Emerys 51 696. Det är en markant ökning kan man säga.
Ja, det kan ju ha att göra med att man väljer att låta andra ta skott. Så att det rent försvarsmässigt beror på lite hur man vill spela. Men det är klart att man reagerar på de siffrorna.
Ja, men jag personligen är ju högst orolig över att vi blir, eller nästan i varje match numera så har motståndarlaget fler skott än vad Arsenal har. Det spelar ingen
Ja.
roll om vi möter Vitória, det spelar ingen roll om vi möter Watford, Crystal Palace. Wolves hade 25-10 skott förra veckan. Jag tycker det är en skrämmande utveckling att visst, om det är liksom att motståndarlaget har haft 17-15, ja okej. Okay, men motståndarlaget har mer än dubbelt så mycket skott än Arsenal, det bör ju ringa varningsklockor då.
Ja, alltså allt är inte possession. Det handlar om att skapa något med possessionen. Såklart att har man mer boll så har man ju chans att skapa mer med bollen. Men liksom det, ja, vad ska jag säga? Det känns inte som att vi går in i en match med mentaliteten att det här löser vi oavsett vad som händer. Och det tycker jag visar sig så tidigt mot Victoria och mot Leicester egentligen att den här storklubbsmentaliteten, vår identitet har ju försvunnit och jag undrar hur man ska hitta tillbaka till det.
Nej, det är en väldigt bra fråga faktiskt. Men vi får väl börja med att ta oss ner till Portugal då och onsdagens Något annorlunda avsparkstid 16.50 eller 15.50 lokal tid i Portugal mot Vitória.
Man drömmer sig nästan tillbaka till Champions League-spelen när man pratar om att det är matchdag på onsdag. Det var många som frågade mig varför i helvete spelar vi på en onsdag? Och det vet ju, eller jag vet inte hur många som vet det, men det var en polisiär fråga tydligen.
Ja, och sen så, det var dels en polisiär fråga att Braga och Guimarães, eller heter det Vitória? Orten alltså. Det vet jag inte. Guimarães heter orten, va? Tror jag.
Ja, det heter de. Victoria
Ja, jo men
Guimarães.
Guimarães är väl orten, inte Vitória, va?
Det är lätt att kolla upp. Oavsett, det förtäljer ju inte historien riktigt.
Oavsett, deras, vart de nu, vad orten nu heter, vi lämnar geografilektionen till er snabba Google-fantaster där på, som lyssnar på oss. Oavsett geografin då, så var det ju att Guimarães, eller Vitória och Braga ligger inom, om det var 5 mils avstånd eller något sånt, eller 3 eller 5 mils avstånd, nära varandra. Och de skulle ju spela då på torsdagen. Och Arsenal kunde då inte spela samtidigt för att de kunde inte hitta poliser till båda dessa matcher när de ska spela hemma. Och sen då när man skulle flytta Arsenal till onsdag så blev problemet att man inte fick konkurrera med Champions League. Och numera så spelar ju med Champions League sändningstider, och numera spelar ju Champions League 19 och 21. Alltså tidigare säsonger när alla Champions League-matcher gick vid 20.45 så hade Arsenals match kunnat gå vid 19. Men denna gången, eftersom Champions League-matcherna går vid 19, så av rättighetsskäl så var Arsenals match tvungen att gå innan Champions League. Därav den konstiga avsparkstiden, om jag har förstått det korrekt.
Ja, det är bisarrt på något sätt.
Men ja, vad ska man säga då? Elvan var väl inte något, ja, det som stack ut för mig var väl framförallt att dels då att vi gick tillbaka till en trebackslinje, men sen att det som stack ut mest var väl att Kieran Tierney och Nicolas Pepe startade i denna matchen.
Det trodde jag inte.
Det var lite förvånande för mig. Dani Ceballos fortsatte för övrigt och medverka i alla Arsenals matcher fram tills igår då när han inte var med. Men ja, jag sa till dig off mic att detta kan vara den mest intetsägande och sämsta Arsenal-matchen jag har sett någon gång. Det hände verkligen ingenting. Har du några kommentarer på Vitória-matchen?
Det var en transportsträcka, så kan man beskriva det. Man såg den av plikt, inte för att man var så taggad på det. Och sen så, alltså när speltiden är 16.50 på en onsdag, liksom, man har precis kommit hem från jobbet och ska käka och sätta sig ner, ja, då är det fotboll liksom. Ja, det var lite märkligt.
Ja, och så var det som jag tyckte de beskrev det väldigt bra i Ars blogg med Andrew Allen. Han sa att ja, för många engelsmän då blev det ju 15.50, så de fick ju försöka hitta en giltig ursäkt och smyga tidigt från jobbet. Så ville man ändå måla upp det som att ja, men det är ju ganska gött liksom att smita tidigt från jobbet och sätta sig på en sportbar och kolla fotboll istället för att jobba. Och desto mer matchen led så sa han att han tänkte att det hade nog varit bättre att jobba ändå.
Ja, man hade nog tjänat mer på jobben och kolla på den skiten.
Jag kan ärligt säga att jag hade svårt att hålla mig vaken.
Och då är klockan ändå 16.30, liksom när man taggar till.
Ja.
Och matchen är klar så här. Var det 10:07 är matchen klar. Och vanligtvis har inte ens matchen börjat då. Så det är väldigt udda speltid. Alltså man kommer ju inte i rätt mindset. Eller hur du nu vill säga det, liksom. Att det kändes bara som en träningsmatch på något sätt. Det kändes som en vänskapsmatch.
Ja, och regnet öste ner. Vitória hade mindre bollinnehav men helt klart bättre spel. Och jag är fruktansvärt glad att jag inte behöver se Vitória någon mer gång. För att Jag vet, nej, men jag precis, jag ska komma till varför, och det har att göra med att det är ju Eurosport som sänder de här matcherna, och jag tycker att Eurosport har så dåliga kommentatorer här i Sverige. Jag vet att du och jag har pratat om, jag tror vi pratade om det i förra podcasten när du var med, när vi hade mött, Eintracht Frankfurt. Just att allting känns så B och sändningarna är så B. Men i alla fall, för jag är så, är så fruktansvärt trött efter att ha sett två Vitoria-matcher och höra kommentatorn. Jag tror inte jag överdriver om jag säger att han under två matcher över 90 minuter kan ha kommit upp igen 30-40 gånger när han sa att Marcus Edwards var en tala eller en före detta produkt från Tottenhams akademi. Jo, vi vet det. Du har sagt det rätt många gånger nu. Det är rätt så tråkigt att höra om och om och om, om igen. Vi skiter i att han har spelat i Tottenhams akademi. Vi förstår det nu. Du behöver inte säga det 20 gånger per match.
Blir du
Varje
frustrerad eller?
gång han får bollen. Ja, det är Tottenham-produkten, Marcus Edwards. Och det här njuter han nog av, Tottenham-produkten, att få spela mot sin gamla rivalklubb. Har jag sagt förresten att han var en Tottenham-produkt? Ja, jo,
Ja.
10 gånger tidigare idag, ja.
Är du frustrerad över faktumet att det just är det, att han är från Tottenham, eller faktumet att den här kommentatorn försöker hitta något? Jag menar, alltså,
Jag tycker att
jag
det är dålig. Det är så. Jag gillar ju aldrig någon som har varit i Tottenham. Det är ju en generell regel, men framförallt så är jag ju trött på dåliga kommentatorer, och jag tycker att Eurosport gör ett väldigt bra jobb med att hitta dåliga kommentatorer.
var det en sån talang de har?
Men alltså just med att Europa League känns så fruktansvärt B, och allting med Europa League känns så B. Och på tal om att allting känns så B, så kan man väl ställa in sig på att vi lär vara kvar här och här harva en stund till. Om man nu vill vara. Men nog om det, vad ska man säga om matchen? Arsenal gör ju faktiskt 1-0 efter 80 minuter på en frispark från Pepe in till allas kelgris och favorit Shkodran Mustafi.
Det är ett backmål liksom. Det har varit väldigt mycket det senaste.
Ja, och så tänkte man ju lite att ja, det här var inte riktigt välförtjänt, har jag, men ja, vi är storlaget så att säga. Och sen när man har hört, jag har två stats från matchen som sticker ut för mig. Detta, så den frispark som vi gjorde mål på, var dels, och nicken då, var dels Arsenals första och enda skott på mål. Och det var även Arsenals enda lyckade passning in i boxen.
Mot femman i Portugal. Ja, jag vet inte, det säger väl en hel del.
Men du håller inte med Unai Emery som efter matchen säger att Vitória är ett välorganiserat lag och ett svårt lag att bryta ner då?
Off. På riktigt.
Vad är det för jävla uttalande? Man undrar ju, du frågar förut vart vår mentalitet har tagit vägen. Ja, om man har en tränare som går ut med sådana här uttalanden, då låter det som att Arsenal är ett mitten-bottenlag i Premier League.
Ja, precis.
Det är helt oacceptabelt för en Arsenal-tränare att säga sådana här saker. Och det är en sak som stör mig väldigt mycket nu, att efter varje match så kommer sådana här konstiga uttalanden. Där Unai Emery uttalar sig som att Arsenal vore ett lag som slåss för sin överlevnad i Premier League. Det är inte acceptabelt.
Men du vet det, ja. Det här kommer ju, nu går jag lite händelserna i förväg, men du vet att om Aston Villa vinner idag, så är vi 3 poäng ifrån, eller 4 poäng ifrån 17:e platsen i ligan.
Det är så, det har jag faktiskt inte sett.
Det är så jävla deppigt. Det är så jämnt under egentligen Liverpool, så är det, har det varit jämnt i toppen, och vi kan väl glädja oss att ha Tottenham med bajs liksom, men that's about it. Jag är inte överförtjust över Arsenal just nu. Så är det ju.
Vi får
Men
se det
när det
positiva. Även om United vinner idag så går de inte om oss. Åh, vad positiv jag känner mig nu.
Ja, då var det positiva.
Var det positiva? Det var dagens positiva. Då klappar vi igen. Nej,
Det gick verkligen
inte riktigt.
Alltså vid, vad är det vi behöver? Jag skulle vilja påstå att vi redan är vidare. Indirekt, inte direkt. Men indirekt är vi vidare. Även om vi tappar motståndare Liège och Frankfurt. Så ska de... De ska väl inte spela mot varandra. De måste spela klart mot varandra. Men då landar de på 9 poäng var. Plus om de vinner med... Nej, vi är fan inte klara. Så vi kan åka på 10 poäng.
Det kan vi. Om vi leker med tanken att Arsenal...
Jag
Ja, vi
tror...
måste minst ta 2 poäng till, kan man väl
Nej.
säga. Vi har... Ja, sen har vi det ju i egna händer också. För att om vi säger... Arsenal har ju Frankfurt i nästa match, hemmaplan. Tar vi en pinne där så kan de max få 10 poäng. Och sen om vi tar en pinne mot Standard Liège, då kan de också max få 10 poäng. Och då har Arsenal gått vidare som etta i gruppen. Så att vi, tar vi 2 poäng så är vi vidare.
Du hör ju hur det här låter, att vi ska spela lika egentligen på Standard Liège och Frankfurt. För att
Ja,
bli
det är
vidare
för deppigt.
till nästa. Sorgligt rent ut sagt. Men just Europa League-mässigt så tror jag det liksom att det här kommer lösa sig, vi kommer att gå vidare.
Det
Men
tror jag
den här
med.
jävla Anka-cupen, eller vad det fan nu är, känns så jävla oviktig.
Ja, den gör ju det. Samtidigt så kan jag... Så gick jag och funderade på detta tidigare då, att jag tror ju att tyvärr att det är den enda chansen för Arsenal att ta sig till Champions League och vinna Europa League. För i min värld så är Arsenal är kaputt, finish. Det finns inte chans att Arsenal slutar på fjärde plats. Och det känns så fruktansvärt deppigt att vara där i november. Men ja, det är en ny lågpunkt i mitt supporterskap för Arsenal Football Club att känna så i november. Det har aldrig hänt förut.
Nej, det har gått lite väl fort från hopp och vad ska man säga, framtidsaspirationer. Att vi, alltså, man ser ändå liksom, fan det ser bra ut, till bara
Vad var det när vi gick in i förra landslagsuppehållet, så låg vi, var det 2, 3 poäng efter City, tror jag. Och alla tyckte att ja, men det här ser ju ganska bra ut ändå.
gör inte det.
Nej.
Vi har ju inte vunnit i ligan liksom på, vad är det nu, 5 omgångar. Bournemouth senast. Och det är början på oktober. Wow.
Ja. Det är 2 vinster på 10 matcher. Jag vill bara knyta ihop Vitória med att de kvitterar välförtjänt och Vitória är faktiskt närmare. Och göra ett till mål och avgöra matchen än vad... De hinner ändå producera. De gör ändå sitt mål i 92 minuter och det är väl 5 tilläggsminuter. Och de är närmare. Närmare. Och göra ett 2-1 mål än vad Arsenal är. Men jag vill faktiskt inte prata mer om Vitória-matchen, för den är... Ja, vi har pratat tillräckligt mycket om Europa League nu. Vi rullar helt enkelt vidare till gårdagens match. Arsenal ställer upp med en trebackslinje. Med en hel del förändringar. Ja, för det första att Arsenal spelar på en lördag, det är ju inte så vanligt det heller, men vi ställer i alla
Nej,
fall...
det är väl grunden till att vi spelar på en onsdag, gör att vi kan spela på lördagen.
Ja.
Så. Sen match, wow! Men sen till och med.
Precis. Det var väl som någon sa, eller läste någon som skrev innan matchen, Arsenal ställer upp med 5 backar och 2 defensiva mittfältare. Jag ger det 4 minuter innan Vardy gör mål. Tog faktiskt längre tid än så, men... Tyckte ändå det var ganska talande när man...
Ja, det dröjde ändå till andra halvlek innan vi fick i prutten, så
För mig är väl det stora, största utropstecknet i den här elvan, det är väl ändå att... Varför ser jag att Kolasinac spelar framför Tierney?
säga. Jag vet inte, vi har köpt den här killen för massa pengar, så när ska han faktiskt börja spela?
Medan Ziyad Kolasinac är en spelare som vi har... inte betalat någonting för.
Ja, fast det, så kan man väl kanske inte riktigt tänka att han var ju gratis. Men anyway. Elvan, alltså jag har väl egentligen inga problem med vilka elver som ställs upp. Det jag har problem med här är hur det ser ut när de är på banan. Vi åker alltså till Leicester. Och jag vet inte, det känns som att vi har förlorat innan matchen är igång.
Arsenal var ju nedlagstippade av i stort sett alla inför matchen. Det här är, jag har tänkt på det efter matchen, det påminner lite för mig om hur det har känts, om jag ska dra paralleller till några säsonger tillbaka. Det här känns för mig ungefär lika nedlagstippat som när Arsenal har åkt till Barcelona på bortaplan, Bayern München på bortaplan.
Även om man har en sjukt bra match så kommer man inte vinna. Fast nu
Ja.
är det, vi vet att de inte kommer göra en bra match, vi kommer inte vinna.
Ja,
Jag hade på
precis.
känn innan och när Vardy gör 1-0 så känner jag bara, okej, kan vi vända detta? Nej, det kan vi fan inte. Vi kommer inte vända detta. Jag hade kunnat lika väl stänga av TVn vid 1-0.
Det hade du kunnat göra.
Bortamatch, det är klart att man åker inte dit och bara tar 3 poäng, men någon jävla, vad heter det, jävla ramma, alltså måste finnas. Vi var osynliga, det finns en spelplan i första halvlek. Tycker jag ändå vi börjar okej, men det funkar inte.
Nej, jag satt och tänkte, ja, vi är ju mer defensivt solida, som man ju ändå, det får man väl ändå hoppas att Arsenal är om man nu ställer upp med ännu fler defensivt. Man får ju hoppas det, att det blir lite mer solidt defensivt när man ställer upp med flera defensiva spelare. Men vi offrar ju allt form av offensivt spel. Sen så tycker jag man ser ut vissa av spelarna som startar igår, som inte har spelat så mycket den här säsongen, Hector Bellerin och Rob Holding, att de är ju inte helt matchfitta. Och det är ju på ett sätt så, visst, vi har ju ingen som kanske kan, ja, Maitland-Niles hade kunnat spela i den rollen som Bellerin spelar, om det nu är en wingback vi letar efter. Men det är ju på något sätt lite underligt tycker jag. För Tierney är ju rimligtvis mer matchfit än vad Hector Bellerin är, men det är ändå Hector Bellerin som startar framför Tierney. Sen så tycker jag ju att både Tierney och Bellerin borde kunna starta.
Ja, gud, det håller jag med om. De borde nästan starta. Ja, jag vet fan alltså. Jag blir bara frustrerad. Alltså, ja, vi har väl egentligen experimenterat mycket med wingbacks förut och kommit fram till att det fungerar inte för Arsenal. Så jag menar, vi är bara tillbaka i vad Wenger försökte liksom, fixa ihop sin sista tid med. Man försöker bara, ja, det här funkar. Vi tar tillräckligt mycket poäng, så vi kör på detta. Men det är liksom, vi blir exploaterade med den uppställningen.
Ja, samtidigt så tycker jag man, när vi spelar på det här sättet, så har ju det stora problemet är att Arsenal hittar ju liksom ingen balans. Det fattas ju en offensiv spelare i den här startelvan. Hur du än vänder och vrider på det så fattas det ju en offensiv spelare.
Var det du som efterfrågade Lacazette, Aubameyang, Özil, Pepe?
Jag har gjort det, ja.
Ja.
Och med den här elvan så är det väldigt svårt att få in dem på ett bra sätt.
Ja, men du kommer inte få in dem, eller du kommer inte få in Pepe från start i den här, även om du vill ha han, för att vi har 7 spelare som är mer åt det defensivt lagda hållet och så har vi 3 offensiva.
Men det går ju inte, för det är inte ens om du hade flyttat ner Özil attack, vilket jag tycker man borde göra, men inte ens då hade du, om vi säger, leker med tanken att det hade varit Torreira och Özil, inte ens då finns det ju en vettig plats att få in honom på, Pepe. Och sen är det konstigt när vi har en gameplan att vi ska spela ett kontringsspel, då sätter vi eller antagligen vår bästa spelare för kontringsspel, Nicolas Pepe, som är, det är allt man hör från hans tidigare erfarenheter i hans tidigare klubb är att han är riktigt bra när han spelar i ett lag som spelar kontringsspel. Då sätter vi honom på bänken.
Ja, jag vet inte. Som sagt, jag tycker att det finns en plan going into the game, så att säga. Men att den utförs inte.
Jag skulle säga att mitt största, jag som sagt tycker ändå att vi gör en helt okej första halvlek. Sen så förstår jag inte. Det som jag är mest frågande till efter denna matchen är varför tar det så lång tid innan några byten kommer?
Bra fråga. Det är för sent när bytena kommer.
Ja, det är ju Hawaii-fotboll. Om vi tar det halvlek för halvlek då. Första halvlek är hyfsat jämn. Ingen som gör något spektakulärt tycker jag. Matchen står och väger lite. Andra halvlek börjar ju i något i riktigt Hawaii-tempo. Leicester har en boll i ribban och Arsenal har ett hyfsat läge. Men det svänger fram och tillbaka som i en handbollsmatch. Där och då, liksom 10 minuter in i andra halvlek, då tycker jag man borde börja fundera på det här fungerar inte, nu är det dags att testa någonting annat. Redan då tycker jag att vi borde offra våran fembackslinje för att få in PP.
Det tar för lång tid, tycker jag.
Ja, för mig så kände jag att det som när andra halvlek började dra igång, det började svänga fram och tillbaka för mycket, då kände jag min tankegång gick byt in Nicolas Pepe och byt in Kieran Tierney. För att få en stabilare fyrbackslinje så behöver vi Kieran Tierney och vi behöver få in PP. Vi måste försöka gå för den här matchen. Istället så väntar vi för länge. Leicester gör 1-0. Inget tecken på att vi gör något byte. Leicester gör 2-0. Då kommer bytena. Då är matchen förlorad för länge sedan.
Ja, det är över lite.
Vi åstadkommer ju ingenting med våra byten. Det är ju inte så att någon av de spelarna som kommer in har någon som helst inverkan på matchen.
Nej, det har de inte. Du har helt rätt där.
Och det har ju mycket att göra med att efter att Leicester gör 1-0, då får de ett sånt självförtroende och lägger in en extra växel. Och det är sorgligt att säga, men Arsenal har inte den växeln att lägga in. Vilket inte borde vara fallet när Arsenal möter Leicester. Det borde inte heta så att Leicester har lagt in en växel som Arsenal inte har. Men det är ju de facto det som faktiskt händer.
Ja, tyvärr. Jag vet vad jag ska säga där, så det känns bara, det är bara mörkt. Det är som ljuset här uppe, mörkt. Nej, men det är klart det kommer bli bättre och vi kommer prestera bättre, men just nu är det svårt att hitta ljusglimtar i spelet som antyder till någon form av förändring. Jag tror allt börjar med det systematiska, alltså uppställningen.
Ja, det jag framförallt saknar och har saknat de senaste veckorna, det är ju Wengers dagar när vi dels så var det aldrig så här dåligt och identitetslöst under Wenger. Det vågar jag ändå säga. Sen så visste man att när Arsenal gick in i en sån här tuff period och vi gick på käftsmäll efter käftsmäll, då visste man att förr eller senare så kommer Wenger gå tillbaka, back to the basics. Nu måste vi göra någonting. Nu funkar inte det vi gör. Nu är det back to the basics för att plocka poäng. Och så gick vi back to the basic och så började vi plocka poäng. Men vad
Jo.
är Unai Emerys? Det känns inte som det finns i Unai Emerys. För han har ingen grund att stå på, för han vet inte vad han vill göra. Vad är Unai Emerys basics? Vad är Unai Emerys grundspel?
Ingen aning.
Nej, och jag tycker det är tydligt att spelarna inte verkar ha en aning om vad det är heller.
Ja, alltså vi såg som sagt det fanns en aspiration till en plan, gameplan som liksom inte utfördes och som du har nämnt så kommer förändringarna alldeles för sent och känns bara som att man gör det för att göra det. Vi hade ingen chans att vinna matchen. Kändes det som efter 1-0. Som sagt, jag hade lika gärna kunnat stänga av. Vi kom ingen vart.
Nej. Åh, nej, jag vet inte vad man ska säga.
Finns ju alltid nästa säsong också. Vi kan ju dra Liverpool och säga det. Nästa säsong är vår säsong.
Jag ska läsa ett statement efter matchen för dig. Ska vi se om du ännu en gång.
Kör på.
On the game. Detta är från Arsenal.com. Good evening. We can be disappointed with the result, but with the attitude of the players, they did the game plan we prepared for. We started the first half by having chances, by controlling the game, and at the start of the second half too. In our moment like we wanted, they created some chances too. And when they scored the first goal, that's when we lost the opportunity to do something in that match. När? Berätta för mig, när hade Arsenal kontroll över matchen mot Leicester?
Ingen gång. Jag vet inte om den här personen har käkat Valium eller vad fan det är frågan om. För det är ju absurt så det finns ju inte.
Det är alltså Unai Emery som har sagt detta, men det var väl ganska självklart kanske.
Oavsett om det var han som sa det eller om det är någon annan i organisationen så är det ju liksom, de har ju käkat Valium.
Och säga att vi kontrollerar matchen. Inte någon gång under. Visst, vi är väl med i matchen i perioder i första halvlek, men vi kontrollerar ju inte matchen någon gång.
Men alltså vilken planet bor han på? Menar han att kontrollera matchen då att vi inte vinner bollinnehav, att vi har färre skott, vi har färre skott på mål, allting. Det enda vi vann då var offsides och räddningar. Och det är väl inte något man vill vinna. Alltså, förstår du vad jag menar? Om du bara går väldigt, väldigt så och kollar på statistiken så är det tydligt att det är ett lag som är bättre. Och det var inte vi. Wow. Jag vet inte, hur lång tid tror du? Tror han kommer få kicken?
Jag är rädd att han inte kommer få det. Det som... Och det är ju det sjuka tycker jag, att som läcker från klubben är, eller som klubben går ut med via kanaler som David Ornstein. Det är ju att man har fullt förtroende för Unai Emery, och det grundar sig i att man har gjort den här satsningen och man... Jag ska läsa det också. Man är nöjd med vart Arsenal är på väg. Då undrar jag, hur kan man vara nöjd med vart Arsenal är på väg?
Vi är på väg mot mitten av tabellen. Så jag vet inte. Tabellen ljuger väl lite nu för den säger att vi är sexa och de facto så ligger vi sexa. Men sexa med 4 poäng ner till 17:e platsen om Villa vinner är ju lite sjukt. Så i teorin då så är vi liksom 2 matcher bort ifrån att kvala ner. Då kvar.
Ja, det är alltså då David Ornstein som jag nämnde tidigare då, men om man tar det i helheten då, så är det Arsenal bosses 100% behind Unai Emery, deny considering change or talking to candidates, plan to review in the summer, Kroenke and the executives offering full support, won't react to noises, feel results will improve an atmosphere and think Arsenal are on the right path.
Uff, ja, jag
Vi
vet
har
inte.
alltså ingen, vi har ingen identitet i klubben. Vi har inget spel. Vi har tappat ledningar den här säsongen mot Watford som ligger, var ligger de toksist eller? Eller ligger de näst sist?
Watford ligger på 18:e plats. En
18.
poäng för Norwich.
Ja.
Och jag sa även att vi behöver kvala. Jag var lite kvar i svenska systemet där, men de facto är att du åker ur. Det finns inget
Sant.
kval i Premier League.
Ja, i alla fall. Vi har tappat mot Watford, vi har tappat mot Crystal Palace, vi har tappat ledningar mot Wolves. Och
Vi har
vi...
inte slått historiskt dåligt Manchester United och det är sjukt.
Och vi har även... Och vi har även inte slagit Tottenham den här säsongen, som också är historiskt, eller inte historiskt dåliga. Det kan jag ju inte säga om dem, för de är ju historiskt dåliga, men ändå, de är ju betydligt sämre än vad de har varit de senaste åren.
Ja, om du bara kollar på tabellen så ligger lag som Sheffield United före Arsenal. Och då undrar man vad det är som är fel. Men de facto är det att det är 8 poäng till City som har en match mindre. Men liksom, det är 8 poäng. I dagsläget har vi 6 poäng ner till 17:e plats.
Jag kan
Vi
ju då, om jag...
åker ur och vi är 14 poäng bakom ledarna efter 12 omgångar. Alltså det är så dåligt.
14 säger du, ja, men vad är vi om vi leker med tanken att Liverpool vinner idag? Då är vi
Poäng bakom.
17 poäng bakom efter 12 matcher.
Det här måste vara en av de konstigaste upplagorna hittills av Premier League under min livstid. Det är klart att Leicester vann var det ingen som såg det komma, men det här är bara konstigt.
Nu är vi ingen Leicester-podcast, men
Nej, men de...
Leicester har ju för övrigt, de har ju mer poäng nu efter 12 matcher än vad de hade säsongen när de vann.
Ja.
Den säsongen hade även Arsenal, då hade Leicester tagit 25 poäng efter 12 matcher och Arsenal hade 26 poäng efter 12 matcher. Nu har vi 17 poäng efter 12 matcher.
Tre segrar bakom. Men alltså, vi kan inte vinna, det. Alltså, vi spelar ju lika mot alla. Jaha, hej. Välkomna till Emirates Stadium. Vill ni också ha en poäng idag? Ja, varsågoda. Kom och ta den. Behöver ni spela bra? Nej, nej, nej. Ni behöver bara spela okej. Vi kommer ge er den. Alltså vad är killerinstinkten? Det känns som att vi är uddlösa.
Ja, jag vet inte vad man ska säga. Nej, men det som oroar mig mest, det är ju att det är ju glas. Det jag inte kan förstå från våran styrelse och de ovanför, som jag hoppas att de förstår, det är ju att vi är ju på en riktigt bra path att missa Champions League. Jag kan ju inte säga att vi tar topp 4. Och det kommer ju i längden innebära att Granit Xhaka kommer ju också lämna i och för sig, men det är kanske inte någon som gråter floder över det. Men att Lacazette och Aubameyang kommer lämna. Jag har även läst rykten i veckan om att Lucas Torreira har uttryckt sin frustration över att han inte vet vad hans tränare vill ha av honom. Och Torreira är ju en ung spelare, eller vad är han, 23? En ung spelare i klubben som vi borde göra, eller som vi borde vilja ha kvar i klubben, som ändå har stor potential att kunna utvecklas och som har gjort bra säsonger tidigare. Han verkar också fundersam över, förstår inte vad klubben vill.
Men bara så en sån enkel fråga som vem är lagkapten i Arsenal? Jag gick igenom spelartruppen och så här, okej, vem är vår nya Tony Adams? Och det finns ingen. Det närmsta vi kommer är väl Bellerin för att han har varit där ett tag.
Nu finns det ju i och för sig inga, det finns inte många Tony Adams i några klubbar numera, men...
Tony Adams kanske var en dålig jämförelse, men du förstår var jag vill komma. Det känns inte som vi har den här tydliga kaptenen. Förstår du vad jag menar?
Ja. Jo, men samtidigt så har du ju då spelare i våran trupp. Jag vet inte om du har läst det i veckan, men Sokratis har ju gått ut i veckan och sagt att det där med kaptensbindel, det är lite överskattat. Det betyder inte så mycket.
Det handlar ju att säga så och känna så, men det är klart att en kapten är ju en ledare på A-planen som ska styra gruppen rätt. Och det känns ju inte som att det är någon som tar tag i det nu.
Nej. Det är inte mycket, ja.
Det är inte mycket positivitet. Okej, kan vi åka till, om vi spolar fram i tiden, så är det ju nu då uppehåll igen. Men den 23 november när vi tar emot Southampton, kommer vi vinna den matchen ens?
Tveksamt.
Ja, men när var det senast du kände så här att ta 15? Jo, man ska bara damma av dem och plocka 3 poäng, men nu känns det mer att matchen ska ju fortsatt spelas då.
Vi kan väl utesluta att Arsenal vinner med 9-0 mot Southampton i alla fall.
Ja, det blir nog inget rekord den matchen.
Knappast i någon positiv bemärkelse i alla fall.
Nej, men eller så är det det blir, att det här nu liksom har vi kommit till någon form av lågpunkt och att nu kommer folk ta tag i grejerna, liksom att bara det här är inte tillräckligt bra, vi måste steppa upp. Det är det jag hoppas, att det är någonting internt, att det är någon som kallar till möte liksom.
Sant, sant, men om jag ska gissa var Arsenal spelar för startelva mot Southampton så gissar jag på att Arsenal kommer ställa upp med en trebackslinje med 7 defensiva spelare mot Southampton.
Vill vi göra mål liksom? Vill vi? Man vinner ju fotbollsmatcher genom att göra fler mål än de andra. Kolla på City liksom, eller alltså, de bygger ett spel. Jag förlorar hellre och vet liksom att vi gick offensivt, vi chansade, vi gick för det, än att som nu, att vi är så rädda för att förlora, att vi då förlorar. Eller spelar lika och förlorar liksom varje gång. Vi är tillbaka vid det här att om det är någon som ser mål på oss, så vet vi inte vad vi själva heter längre. Det är ingen som vet liksom, att man har inte den tryggheten att okej, de gjorde mål. Så det händer. Nu jobbar vi bara vidare och vi kommer liksom på sikt få göra mer mål och vinna mer matcher. Men det är klart att vissa matcher kommer vara skit då. Men jag får inte den viben av Arsenal just nu. Jag får inte det.
Det är där vi har pratat om mentalitet och identitet nu under vårt samtal här. Och det är det som skrämmer mig mest med Unai Emery, det är ju att han har ju ett mittenlagskomplex känner jag. Att det är safety first och det är det som jag, om jag ska summera Unai Emerys första, ja vad det nu blir, dryga året då i Arsenal. Ett och ett halvt år i Arsenal, så är ju mitt stora problem med Unai Emery är att han är för cautious, han är för försiktig, det är safety first och det slutar med att han skjuter sig själv i foten, för att det är inte Arsenal Football Club att ha det mindsetet att det är safety first som gäller. Det är inte vad Arsenal Football Club står för. Och han säger ju när han skriver på för
Nej,
Arsenal att han hellre vinner matchen med 5-4 än att vinna matchen med 1-0. Vi ska spela en offensiv, attraktiv fotboll. Vi ska vara nytänkande och det är destruktiv fotboll. Vi ställer upp med, det är som många säger liksom, det är inte okej för ett Arsenal att ställa upp med 7 defensiva spelare på hemmaplan. Det är inte Arsenal Football Club.
nope.
Men det är det jag är rädd att vi kommer att få se på hemmaplan nu mot Southampton.
Kommer vi få se en Callum Chambers som fortsätter starta istället för Sokratis?
Så jag känner ju att jag tror inte det spelar jättestor roll faktiskt. Ja, det som det,
Ja.
alltså
Matchen tyvärr.
om Unai Emery ska vinna tillbaka någon som helst, om Unai Emery är Arsenals tränare efter landslagsuppehållet så finns det bara en sak att göra i min bok. Det är att ställa upp med Aubameyang, Lacazette, Pepe och Özil och gå för det. Försök att spela dina offensivt bästa spelare. Och det finns ingenting annat du kan göra. Det är det enda sättet att försöka och bygga ett spel framöver. Ställ upp alla dina offensiva spelare. Hoppas på det bästa. Hoppas att de kan hitta en kemi med varandra som gör att Arsenal blir tillräckligt farligt offensivt, och det är det
Make
enda sättet
it work.
framåt.
Eller?
Vad sa du?
Make it work. Eller?
Ja, det är som Martin Keown så fint sa, throw the kitchen sink at it. Bara in och kör liksom. Vi har ingenting att förlora. Eller, vi måste börja ta poäng och vi måste börja göra mål. Det var också som jag, efter gårdagen. Vi har ju för övrigt efter 12 matcher inte nog med att vi har tagit så lite poäng. Vi har alltså en minusmålskillnad.
Ja, och Sheffield United har plus. Wow. Hade någon kommit sagt så här, du Tobias, i liksom den 10 november så kommer Sheffield United ligga före er i ligan. Ni kommer ha minusmålskillnad. Då hade jag ju skrattat.
Nu var jag
Och
väl så.
nu skrattar jag för att jag inte vet vad jag ska göra.
Ja, det är ett skyddsmekanismen. Men det är ju som någon, så som någon skrev innan matchen igår också, som också gjorde mig deprimerad. Chelsea har alltså Mason Mount, Christian Pulisic, Tammy Abraham och Frank Lampard som tränare och har en plusmålskillnad. Arsenal har, ja, inför matchen igår plus, eller då hade de plus 8 i målskillnad inför matchen igår. Nu har de plus 10. Om vi säger efter matchen då. De har plus 10 i målskillnad med den frontsetappen. Arsenal har minus målskillnad och Emery har till sitt förfogande Özil, Pepe, Aubameyang och Lacazette. Om du på pappret ska säga, ja, vi säger då den frontfyran som de ställer upp med igår, Chelsea. De ställer upp med Willian, Mason Mount, Christian Pulisic, Tammy Abraham. Och så ska Arsenal ställa upp med sin frontfyra, bästa Özil, vilket inte har gjort, Özil, Pepe. Även om de var på planen en liten stund igår. Pepe, Aubameyang och Lacazette. Och vi har minus 1 i målskillnad. De har plus 10 i målskillnad. Det är ett sånt underbetyg till Emery att kunna få ut så lite av den offensiva talangen som Arsenal besitter.
Men det känns som det här går längre upp också. Att det är Saleni och Gaspar också som bär ansvar i detta. För de facto är det de som anställde Unai Emery. Och
Det är
där
ju,
ligger
Gazidis
problemet.
är ju den som anställde Unai Emery
Jo, men
framförallt.
när du har alltså Head of Football och Technical Director, det är klart att de har någonting att säga till om. Du säger Gazidis, ja, fair enough, men de här två är också folk som de kommer undan för det. Är du inte coach så kommer du undan. Är det inte så?
Så är
Det är
det
alltid
ju.
coach fel.
Ja, så är det. Och Gazidis har ju inte fått. Nu i efterhand har han fått mycket skit, men han fick ju ingen skit under Wenger, för Wenger fick ju ta all skit för allting fel som han gjorde.
Ja, men när samma problem uppstår en gång till med en annan tränare, är det då verkligen tränarens fel? Eller är det då de facto organisationen som har problem?
Ja, organisationen har ju uppenbarligen problem också, men visst, jag är skeptisk till vad Edu och Don Raul håller på med just nu, men samtidigt så är det ju, jag ser ju att de besluten som har gått rätt den sista tiden, om man säger sen i somras, jag ser ju att värva in Martinelli, att värva in Pepe och värva in Tierney, att sälja Awobi, att låna ut Mkhitaryan för att se till att få upp unga spelare i truppen. Det är ju beslut som de har tagit. Visst, det är ju deras sätt att försöka pusha igenom. Det är de som har sett till att Ljungberg är en assisterande tränare i Arsenal. Det är ju deras beslut. Och de besluten är ju faktiskt det som jag tycker är bra som har gjorts senare. Sen att det inte har gett frukt, det tror jag ju tyvärr har mycket att göra med Emery liksom. Emery har inte klarat av att förvalta den sportsliga grunden som de har försökt lägga, har ju inte Unai Emery klarat av att förädla.
Jo, alltså jag är med dig, men jag tror att grejen är den här, okej, jag säger så här då. Vad bryr vi oss om som fans?
Resultat. Och att vi spelar en fotboll som har en identitet. Något som är
Okej.
kul att kolla på.
Ja, kul att kolla på. Men du, det första ordet du sa, vi bryr oss om resultat, alla vill vinna. Vi har inte vunnit på så länge, vi vill vinna. Så att jag menar, ja, half-assa inte det liksom. Det är klart att som du säger att man har plockat ut, man har lånat ut spelare, man har säljt spelare, man har plockat in spelare. Men de facto är ju att liksom på planen där jobbet ska göras så görs det inte. Jag skiter i hur liksom box office ser ut. Jag skiter i hur salesen ser ut på souvenirer. Det är ingen som bryr sig om det. Det enda vi bryr oss om är att vi vinner matcher och det gör vi inte. Och det är därför de här liksom grejerna kommer upp då. Vi hade aldrig haft den här konversationen om Gaspar och Don Raul om det hade gått bra på planen.
Så är
Men
det ju.
det
Men
inte
samtidigt.
som att tränaren ska gå. Det är klart, han har inte gjort sitt jobb så bra som han borde göra. Men det måste vara större strukturella problem än bara han.
Ja, det går ju hela vägen till toppen enligt mig. Det går ju hela vägen upp till Josh Kroenke. Såklart. För det är
Jo.
ju han som är ansvarig. Det är ju inte Silent Stan. För honom är det ju viktigare att gå på. Han har ju lämnat över till Josh när det kommer till Arsenal. Han är ju ansiktet utåt. Och det är ju som förra veckan. Josh Kroenke är på Emirates. Stan Kroenke är på Wembley och kollar på NFL liksom. Han är i London men han går inte och kollar på Arsenal utan han går och kollar på sitt NFL-lag liksom. För det är det som är viktigt för honom. Han bryr sig
Jo,
inte om Arsenal.
nej, det här är en business. Det enda han bryr sig om är siffrorna på nedersta raden. Hur mycket pengar han kan få från Arsenal för att finansiera sitt bygge av arenor i USA. De bygger en arena för flera miljarder nu. Till LA Rams då, som de nu heter. Och Arsenal ska dra in pengar. Arsenal ska inte kosta pengar. Sen vet jag inte om att slänga pengar på problemet kommer fixa någonting. Jag är osäker på det.
När jag åkte förbi, anekdot i dessa dystra tider, när jag åkte förbi arenabygget till Los Angeles, då buade jag. Utav ren principsak, eller om det var när vi flög över det, när jag såg arenabygget i alla fall, då buade jag.
Du har ju även hatat på en NBA-klubb för att de heter Spurs.
Ja, lite princip får man ju ha i världen.
Ja, jag håller med. De har ju samma fula färger. Vita.
Ja, jag höll på motståndarlaget Sacramento Kings.
Ja, jag vet inte. Det är
Dystra tider så får man greppa efter halmstrån så att säga. Nej, men nej, visst, och det har vi ju pratat om de senaste veckorna att desto längre det går, desto längre det rullar på, desto mer problem blir det. Sen en tanke då, och jag ska ärligt säga att jag själv ställt mig bakom den och jag har sagt det. Att det verkar som att de yngre spelarna uttrycker att de tycker om Ljungberg och man ser att Ljungberg är oftast den tränare som är ute och kommunicerar med till exempel Kieran Tierney och andra nyförvärv. Man ser att det är han som är aktiv på sidlinjen. Ser man mer och mer. Medan förra säsongen så var det våran andra assisterande som kom Unai Emery som var den aktiva på sidlinjen. Så att han gör ju ett jobb. Ljungberg, men samtidigt så en fråga som väcktes eller till mig när jag lyssnade på Arscast häromdagen var att men vänta nu, om Unai Emery går då går ju hela hans team. Då har vi egentligen bara Ljungberg kvar. Vi har inget team runt Ljungberg. Då har vi bara Ljungberg kvar. Då måste vi ju anställa ett team runt Ljungberg. För Ljungberg kom ju utan ett team. Ljungberg kom ju som en ensam person. Han har ju inget team runt omkring sig. Jag har aldrig tänkt på det innan, men
Bowl kommer att gå tillbaka då, antar jag.
antagligen, men det är ju fortfarande. Ja, du förstår vad jag menar liksom. Man tänker ju ofta. Det blir ju ofta så som fan att du tänker på huvudtränaren, men du tänker liksom inte att det är. Jag är själv skyldig till det, jag har inte tänkt på det innan. Men det är ju faktiskt så att det krävs ju ett helt tränarteam. Och jag menar Ljungbergs, det är väl det som blir problemet med en spelare som Ljungberg, eller med en tränare som Ljungberg och även om du till exempel tar in Arteta och så vidare, att de har ju inte riktigt kontaktnätet som en etablerad tränare har ju ofta sitt kontaktnät med sitt tränarteam som de har tränat med. Medan om vi tar in en Arteta, om vi tar in en Ljungberg, de har ju inget kontaktnät och något tränarteam runt omkring sig för de har ju inte jobbat med. De har ju, det blir ju så om man tar in en assisterande. Det blir ju på något sätt mer komplicerat att ta in ett helt tränarteam, och det är ju någonting. Ja visst, man har ju sett många exempel på att det har fungerat, men ett problem som har varit i Arsenal sedan många år och som jag ser som ett problem och som var ett stort problem med Wenger, det var ju att vi inte föryngrade, gjorde om i tränarteamet. Så att tränarteamet är ju någonting som har varit ett problem i Arsenal i många, många år. Så att det är viktigt att sätta ett bra tränarteam när vi väl byter tränare.
Du talar om det som att det här kommer att hända.
Jag tror ju inte att det kommer att hända. Jag vill ju att det ska hända. Och jag tror majoriteten av alla fans vill att det ska hända. Jag tror inte Unai Emery har speciellt många fans där ute.
Nej.
Mer än Josh Kroenke som ser att han måste betala eller att han måste betala Unai Emerys kontrakt på 6 miljoner pund. Men vad är 6 miljoner pund mot att tappa inkomster på 40-45 miljoner pund på att missa Champions League? Tappa Aubameyang och Lacazette. Det är inte så att du kommer kunna ersätta Aubameyang och Lacazette. Visst, du kanske får pengar för det, men jag menar, ja, det är ju inga pengar överhuvudtaget mot vad Arsenal tappar genom att fortsätta i den här negativa trenden.
Precis. Blir det inte Champions League i år så riskerar vi att bli vad Liverpool var för många år sedan. Där du inte kan attrahera spelare. Och du måste träffa rätt varenda gång. Du kan inte bara gå in och säga hej Aubameyang, vi betalar så här mycket för att du ska komma hit och lira lite boll. Och vi vet att du är bra och vi vet att du kommer göra det bra för oss. Då kommer han säga nej, ni är inte med i Champions League liksom. Ni är inte ens i Europa League. Det är ju på den, vi är ju där nu. Att det är så här, Europaspel är inte givet.
Om jag
Och det
frågar
blir
dig hur många poäng från fjärdeplatsen slutar Arsenal om Unai Emery är tränare resten av säsongen, vad säger du då?
hur många poäng det kommer vara upp till fjärdeplatsen?
Fjärdeplatsen.
7.
Sju?
7.
Det var positivt tycker jag. Jag tror det
Ja,
kommer.
alltså jag är ju ingen negativ person i grund och botten, men jag tror liksom att vi kommer landa någonstans där vi alltid landar. Lite lägre kanske. Men att det tillräckligt nära för att det skulle vara alltså att det var liksom så här, åh, det var de här matcherna som gjorde att vi inte klarade det, men det är tillräckligt långt bort för att vara så här, vi är inte där. Och jag tror det är där vi kommer landa.
När vi har slutat så längst från fjärdeplatsen, det var ju under Wengers sista säsong, då slutade vi 12 poäng från fjärdeplatsen. Jag tror vi har potentialen att slå detta negativa rekord. Det är också Arsenals sämsta poängtally någonsin, då tog vi 63 poäng. Men jag ska försöka vrida det här till något positivt nu. Här sitter vi och är negativa, vi är 9 poäng bakom, ja, topp 4 eller 8 poäng, hur man vill se på det, nu när City inte har spelat. Så försöker jag vrida det här till något positivt. Och det är ju att det som talar för oss då, att vi skulle... Det är alltid tufft att ligga 9 poäng och ta in 9 poäng. Det som talar för oss är ju att vi har det hektiska julschemat där lag kommer tappa. Just att det är så tidigt på säsongen och de hektiska tiderna kommer när lag kommer att tappa poäng. Det är ju det som skulle kunna tala för oss. Sen om man vill vara negativ så kan man ju se på vilka lag möter Arsenal under julperioden. Jo, vi möter bland annat Chelsea och United på hemmaplan. Men det är ju det som kan tala för oss, att lagen runt omkring oss kan tappa poäng där. Det skulle dock kräva att vi faktiskt vinner matcher då.
Ja,
Men
det kräver ju det.
Lagen runt omkring oss lär ju att tappa poäng där. Så det är där vi har vår chans att knappa in och ta oss.
Någon kommer att tappa poäng, så är det ju. Det är bara återstå att se om det är vi eller inte. Jag tror spelet kommer stabilisera sig. Jag tror vi kommer vinna mot Southampton den 23. Och då ser spelschemat relativt, citat, enkelt ut framöver. Men ja, vi får se helt enkelt.
Ja, då är jag ju på plats, så jag hoppas jag ännu mer på att vi vinner. Vi vann sist gången jag var på plats när vi mötte Southampton, om man vill, förra säsongen. Om man
Ja.
vill greppa efter halmstrå. Leicester har Brighton den omgången. Everton, eller vad säger Chelsea, har ju Man City. Så ja, Det finns ju väl all möjlighet att vi kan krympa avståndet till 6 poäng efter omgången där, om man nu vill vara positiv.
Och det vill man ju. Generellt sett vill man ju vara positiv.
Ja, man vill ju inte vara negativ, nej.
Nej. Cynismen når. Vet inga gränser idag. Yes. Men
Men jag, så att
kika
Filip
hjälp.
inte blir besviken på mig, så innan vi eller avslutar detta dystra avsnitt, så får du gärna ta ut en topp 3 i denna fantastiska match mot Leicester. Till säsongens spelare. Jag vet inte om jag har förberett dig på detta, men jag tänker att du borde vara förberedd på den då. Den spelare du tyckte var tredje bäst ger du 1 poäng, näst bäst 2 poäng och bäst 3 poäng. Och sen samlas det här till en tabell där
Hur
vi
ser det ut?
korar den
Måste
bästa
jag välja?
spelaren. Du måste välja.
Fy fan. Alltså det kommer inte vara någon ingående. Jag är på tredje plats. Så jag vet inte. Jag kommer göra en anti-lista antar jag då. På tredje plats så har du Guendouzi. På andra plats så har du Rob Holding. Och på första plats kommer Callum Chambers. Anledningen till detta är ju att faktiskt att Callum Chambers gör en ganska bra match i Sokratis skor så att säga. Chambers tycker jag inte gör bort sig överhuvudtaget. Där vinner han. Jag väljer Rob Holding för att jag tycker om han. Och jag väljer Guendouzi för att jag tycker om han. Och det här är framtidsnamn liksom. Det är också utspelare som krigar och gör det bästa de kan liksom. Men offensivt sett extremt uddlösa. Så det får bli de tre. Chambers, Holding, Guendouzi.
Ja. Ja, jag har ingen lust att säga bu eller bä om detta heller, känner jag.
Jag vet inte vem man ska välja egentligen, men nu
Det är
blir det
ju
de.
ingen som gör en bra match.
Chips är den enda som får godkänt i mina ögon i hela matchen.
Skulle kunna vara Bent Leen också, kanske.
Jo, men han hade kunnat vara med också, men när man förlorar med 2-0 liksom, så är det svårt att ge en keeper en poäng. Alltså, om du är med mig. Jag
Ja.
lastar han inte för det, men det är svårt att ge en poäng.
Ja. Då går vi in i landslagsuppehåll då.
Ja, det kom ut några memes på det här när United var som sämst. Liksom att, who are we losing to this weekend? And then you realize that it's international break. Det är väl lite så det känns för oss, va?
Ja, lite så. Men,
Yes, sir.
ja, podcasten går väl också på landslagsuppehåll. Vi är tillbaka efter landslagsuppehållet. Förhoppningsvis med lite mer positiva toner. Och för att summera detta dystra avsnitt så vill jag avsluta med ett citat från mannen, myten, legenden Tobias Johannesson. Vi har i alla fall varandra i dessa mörka tider.
Alltså det är så sjukt att du säger det, mannen, myten, legenden, när du pratar med mig.
Jag vet.
Det är ja, nej, det är sant, vi har i alla fall varandra.
Tänk på det i dessa dystra tider, att vi har i alla fall ett fint community som fans. Även om det finns mycket negativitet där ute och tråkiga grejer. Så kom ner till Cheers och njut av den fantastiska gemenskapen som i alla fall finns runt våran kära klubb.
Och om man inte kan fira så kan man i alla fall ta en stor jävla gruvfylla för att dränka sorgerna tillsammans.
Så är det.
Nej, det är
Ja.
bra.
Håll ögonen också på att gå in och bli medlemmar i Arsenal Göteborg. Det kan man se som den enda ljusglimten den här säsongen. Och då kan man även ha chansen att anmäla sig till Arsenal Göteborgs julfest som kommer att gå av stapeln den 21 december. Den enda lördagsmatch Arsenal har i december.
Oh, Everton borta.
Jajamän. Den har ju...
Det kan nog bli fett alltså.
Ja, vi har ju haft en julfest fast det var Everton hemma 2012. När en man som vi inte nämner vid namn gjorde ett fint mål. Det var en bra julfest.
Ja, bra julfest, ja.
Ja,
Nu
nog.
ser jag också att jag, när jag kommer till Sverige så spelar vi i Sverige en match. Det slutet av januari. Men vi spelar ju den 1 februari och den 21 januari. Så vi får hoppas att någon av de ångarna flyttas. Men det är väldigt svårt att se.
Högst oklart, men jag ser fram emot och förhoppningsvis ha någonting roligare att prata om nästa gång vi pratar. Och att jag ska få träffa dig i januari i alla fall, oavsett vad som händer med Arsenal.
Ja, jag hoppas det ljusnar. Så att annars är det bara att ta sig en stadig ett par öl under bältet så blir det nog bättre.
Precis. Ja, O2B, O2B, Agunnar. Tack för att du ville vara med mig, Tobias, och gråta lite över Skype.
Jag har varit mer skratt än gråt, men ja, tack för att du fick vara med.
Vi ber om ursäkt för alla harklande av två förkylda personer också.
Det är ju den tiden.
Ja. Återigen, O2B.
Go down, go down.